Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus. Long time no here. Jag hoppas att jag ska kunna ta mig igenom den här timmen utan allt för många hostattacker, för jag är förkyld. Men jag hoppas att både jag och ni står ut, för jag har så himla mycket att berätta. Idag skulle jag vilja prata om vad jag kallar för bägaren. Och redan där så är det många av er som förstår direkt vad jag pratar om, för att jag brukar dra det här exemplet på kurser och konsultationer och så vidare. Men det är fortfarande allt för många som inte är medvetna om det konceptet eller känner till det konceptet och som hade blivit hjälpta av det. Och det är också en chans för mig att fördjupa mig lite extra i det. Så som jag brukar beskriva det är att hunden har en bägare som fylls med känslor och intensitet allt eftersom. Och det kan vara allt eftersom under dagen, men oftast allt eftersom under promenaden. Föreställ er att er hund har en bägare som fylls till 20% med exaltering när kopplet kommer fram och ni ska gå ut och gå. Och så fylls det med ytterligare 20% exaltering så fort ni kommer ut. Och väggar och tak försvinner och den får så många intryck till sig på en gång. Och sen så ökar den med ytterligare 20% vid första distraktionen eller provokationen, ofta i form av en annan hund till exempel. Då är man liksom redan där uppe på 60%. Och om ni tänker er att ni håller i en kaffekopp. Koppen är samma oavsett innehållet, det vill säga kaffe, är samma oavsett mängd. Det är bara det att ju närmare kaffet kommer till kanten på koppen, desto försiktigare måste man vara när man håller i den. Trots att innehållet är samma, trots att koppen är samma, det är avståndet till kanten som avgör hur man hanterar koppen. Så att om jag ska ta mig från A till B med en kopp med bara en slatt kaffe i, så behöver jag naturligtvis inte vara lika försiktig när jag rör mig som om jag håller i en kopp som nästan är helt full och kan skvalpa över väldigt lätt. Och det är lite så jag ser det när jag föreställer mig en hunds känslobägare. Så att mitt jobb som en god vägledare är att hjälpa hunden att tömma den här bägaren, eller tömma den här koppen, på ett sätt som är sundare för hunden och mer önskvärt för mig och för samhället om inte annat. Vilket innebär i praktiken att, för om vi gör så här istället, jag säger så här, många människor säger så här till mig: jag kan inte förstå varför min hund klarar av 5 hundmöten eller 3 hundmöten eller 7 hundmöten men reagerar sen. Varför klarar min hund av 8 hundmöten men inte det 9:e? Varför klarar min hund av 4 hundmöten men inte det 5:e? Det är en fråga som jag ofta får. Och sen har vi nästa situation eller nästa läge där folk säger: jag förstår inte, min hund brukar inte vara reaktiv, men om han reagerar så är det ofta på en hund som inte bryr sig om honom, som inte ens tittar på honom, som ser helt menlös och icke-provokativ ut. Varför reagerar min hund då? Vi har precis gått förbi hundar som stirrade, som kanske till och med skällde, som var intensiva. Och där kunde min hund behärska sig, men så kommer vi till någon gammal liksom skruttig hund som inte ens tittar. Och där gör han världens utfall. Varför är det så? De två frågorna får jag väldigt ofta. Och min erfarenhet har lärt mig detta. Och det är att det handlar om den där bägaren. Så att när jag har en hund som reagerar efter flera hundmöten, som klarar av flera stycken men reagerar till slut, då har jag inte gjort ett så bra jobb med att hjälpa hunden att tömma sin bägare så att den helt enkelt skvalpar över. Det rinner över. Så att där föreslår jag att vi håller oss så pass närvarande i aktiviteten, i det här fallet promenaden, så att vi känner igen signalerna i våra hundar när de behöver en paus, när de behöver att vi går åt sidan, tar oss ner i diket eller någon safe place där vi kan ge hunden lite mer koppel. Den kan få strosa lite, lukta lite, men framförallt ruska på sig, slå en drill, klia sig lite grann. Det här är vanliga tömma bägaren signaler när de känner att den börjar bli full och de behöver avreagera sig innan det skvalpar över. Varför det blir så att de får utfall här och där är för att de sitter fast i oss och inte själva har möjligheten att gå undan och avreagera sig på ett sunt sätt. För att vi bara tågar på och för dem framåt, framåt, framåt utan att ha koll på att bägaren börjar bli full. Så att antingen har man så tur att ens hund är så konsekvent att man kan lära sig att mönstret är, min hund klarar alltid 4 hundmöten, så att innan det femte så gör jag alltid en ficka där vi går åt sidan och hunden får tömma sin bägare. Men oftast är det naturligtvis inte så svartvitt. Många gånger så klarar de 3 hundmöten men inte det fjärde, och nästa promenad så är det 6 hundmöten men inte det sjunde. Så att det är oftast inte så konsekvent att det är så svartvitt. Och det är därför det är viktigt att vi lär känna våra hundar och deras specifika signaler. När de talar om för oss att jag börjar bli överhettad, jag behöver hjälp med att coola ner. Och det varierar ju också för att de hundarna vi stöter på är olika. Så har jag en hund som är eller har varit reaktiv och som jag jobbar med, och där jag har verktyg som hjälper, men vi är fortfarande mitt i en resa. Vi är fortfarande mitt uppe i en process. Så att det är definitivt inte liksom färdigt på något sätt. Och kanske heller aldrig blir egentligen. Men vi håller på att jobba på det helt enkelt. Och det är för olika hundar olika svårt att gå förbi olika individer. Som jag har en väldigt känslig hund som har nära till stress. En hund som är nära till oro, en hund som är nära till nervositet och så vidare. Och lätt blir reaktiv. Och den klarar att behärska sig tack vare den strategin jag har. Tack vare de verktygen som jag använder så klarar den att gå förbi några hundar. Det finns en gräns för hur många den klarar av innan den behöver tömma sin bägare. Och det är ju skillnad på att gå förbi en hund som inte ens tittar på den och inte bryr sig och bete sig hur hövligt som helst, och en som är motsatsen till det. Så har min hund precis klarat av 2 hundmöten med ganska svåra hundar, så kommer den att behöva tömma bägaren mycket snabbare än om den har gått förbi 7 superlugna hundar till exempel. Så allting handlar om vilka känslor som framkallas i min hund. Så, för det är det som avgör hur mycket och hur snabbt bägaren fylls. Så att, att möta hund A är inte alls nödvändigtvis samma sak som att möta hund B. Och det är det vi måste lära oss att ha respekt för. Så att när folk kommer hit och berättar för mig att de har problem med reaktivitet, att deras hund gör utfall mot andra hundar och så vidare, och jag frågar om mönstret, så är det sällan en människa har koll på det. För man har helt enkelt inte tittat. Och ju större, starkare och snabbare hund man har, desto mindre känner man att man har lyxen att kunna titta. För att man är så fokuserad på att klara av och hålla i sin egen hund. Så att man upplever inte att man har utrymme att släppa sin egen hund med blicken för att bedöma den andra. Så att man har helt enkelt dålig koll på vad man möter. Och i det andra fallet som jag nämnde, när folk frågar mig om hur kommer det sig att min hund klarar reaktiva hundar men reagerar mot en som inte är det. Och det är svaret egentligen samma, att bägaren är full. Och hunden är inte dummare än just din hund, säger vi då, som har det här mönstret. Är inte dummare än att den reagerar sig på den hunden där den inte får lika mycket tillbaka ifrån. Alltså hundens överlevnadsinstinkt talar om för den att du får hålla igen med den här stora reaktiva hunden som kommer emot dig. För att det kommer inte bli bra. Och sen så stöter vi på någon liten gammal shih tzu som inte ens tittar. Och min bägare är full. Jag behöver avreagera mig. Du är också en hund. Men avkastningen är dålig, tack och lov. Jag får inte tillbaka vad jag ger här. Så att varsågod, här har du ett här har du en explosion. Och det är inget uttänkt resonemang så som det låter när jag beskriver det så här. Utan det är bara en ren instinkt. Det är en reflexhandling där energiutbyte går väldigt fort. Där bedömningarna går väldigt fort. Det är inte så svårt ens för en känslopåverkad hund att göra en så basic bedömning av en annan hund att den kan se att den tittar inte ens på mig när jag kommer. Den går och strosar i gräset. Det tar inte lång tid för ens en känslopåverkad hund att göra den bedömningen och därav göra ett utfall. Och det kan provocera oss människor så fruktansvärt mycket när våra hundar beter oss på det sättet, för man tycker liksom, men fasen, är du helt dum i huvudet som gör utfall mot en hund som inte ens tittar på dig? Du känns som ett monster här nu, och så blir man jättebesviken och ledsen. Men det är ju inte så riktigt. Eller det är klart, jo, det är så. Men det som våra hundar känner är att de vet på erfarenhet, eller de vet av erfarenhet, att de sitter fast i oss. Hur många promenader har vi gått tillsammans? Och i de här fallen där hundarna har gjort utfall och upptäckt att de sitter fast i oss. Så att den hunden vet när den gör utfall mot den här gamla skruttiga hunden som inte ens tittar, att den inte kommer att skada den hunden. Det var aldrig det som var avsikten heller. Jag skulle bara tömma min bägare. Och jag har råd att göra det med en enorm explosivitet. För att jag sitter ju fast. Jag vet att jag sitter fast. Och det är återigen inget, ingen lång tankekedja. Det är inget superlångt resonemang som det låter som när jag beskriver det. Jag bara förmänskligar processen i hur jag beskriver för att det ska vara lättare för er att förstå vad jag menar. Men det är en instinkt och det är en erfarenhet som skapar det här beteendet. Så om man har den bilden med sig i huvudet att nu när vi ska gå ut, så tar hunden med sig sin bägare ut. Och om jag inte vill att den ska skvalpa över, så måste jag se till att den töms emellanåt. Så att jag kan hålla intensiteten och känslorna på en nivå som hunden kan hantera. Så märker jag att min hund börjar bli exalterad. Eller har varit exalterad. Eller har behärskat sig när den kunde ha varit exalterad. Så är det läge att skapa den där fickan, det där utrymmet, väldigt snart. För att tömma slattarna som börjar göra bägaren full. Och då som sagt går man bara åt sidan eller förlänger bara kopplet på en plats där man redan har sett sig om. Och vet att man inte står mitt i liksom där alla hundar går. Eller det är redan en hund på väg in som jag ser där borta. Alltså där det är en lite lugnare plats där jag har råd att släppa ut min hund lite extra. Så den kan kissa, skaka på sig, klia sig, strosa, lukta, vad den nu känner för. Och sen när jag kallar den till mig igen och vi kortar ner kopplet och ska fortsätta gå, så vet jag att jag börjar med en betydligt tommare bägare. En mer tunn bägare än vad jag hade innan vi gjorde den här pausen. Och på så sätt så kan man reglera så att bägaren inte skvalpar över. Och det är en enorm skillnad på ekipage som gör så och ekipage som inte gör så. Så att det handlar egentligen just om det, att reglera hundens intensitet och hundens känslor. Och när jag säger att det inte alltid går, så kan det vara just det man missar. Liksom. Den där hunden såg okej ut. Jag trodde att min hund skulle klara det. Och sen så gjorde den bärnas utfall precis när den gick förbi oss. Och då blev bägaren full hos min hund på en halv sekund. Så att jag hann inte reglera det. Den bara rann över i en explosion. Absolut, det är det vi kallar för utfall. Liksom. Det är det vanligaste problemet vi har med våra hundar idag. Sånt händer för många varenda promenad. Så att man reglerar intensiteten i bägaren är ett hjälpmedel till att saker och ting ska bli bättre. Och jag skulle vilja säga att det är väldigt svårt att få det bättre om man inte reglerar intensiteten i bägaren, om det ska vara, om man ska tänka långsiktigt. Jag skulle också rekommendera att man tittar på att man håller sig så pass närvarande att man har koll på vilka mönster som leder fram till en fullare bägare. Så att om jag liksom minns mina missar, om jag antecknar mina missar och även mina framgångar tillsammans med min hund, så kommer jag att hitta mönster i det. Om jag kartlägger när det går bra och kartlägger när det inte går så bra, så kommer jag att se mönster i detta. Det kommer att ge mig en jätteklar och tydlig bild över vad jag gör för fel, vad jag gör för rätt, vad jag behöver bli bättre på, var jag ska justera saker och ting och kanske till och med hur. Bara så där, bara se rent konkret vad det är som är fel. Så att när jag beskriver det här för folk, så brukar folk säga, men alltså gud, bara av att lyssna på detta så inser jag ju att jag låter ju aldrig min hund. Alltså det, liksom, när min hund går åt sidan, så är det bara för att han ska kissa, och det är bara för att jag har bestämt att det är rätt plats. Det är inte överhuvudtaget baserat på hur hunden har känt sig fram till den platsen till exempel. Utan det är enbart praktiska skäl och inget annat. Andra människor får en negativ effekt för att de kanske... För det kom faktiskt upp på min sista kurs, så det skulle vi kunna ta som exempel också. Där någon frågade när man ska släppa ut sin hund. För att det också så här, har du precis haft ett hundmöte? Den andra hunden är precis bakom dig. Och du släpper ut din hund för att tömma bägaren precis efter. Så är ni många som har erfarit att det är då hunden gör utfall. Och det är för att den upplever att du skapade utrymmet för hunden att göra utfall. Så det blir som en impulsiv reaktion på det. Så att jag skulle säga att när man ska tömma bägaren, så ska man göra det när den passerande hunden är långt bort. Det behöver inte vara så långt bort att den knappt syns i fjärran, men säg i alla fall en 15 meter. Med hundar som är ganska coola kan det räcka med 5 meter. Men standard är väl kanske någonstans 15 meter eller mer. Och då släpper man ut sin hund, för då är hundmötet över även i din hunds ögon. För att vi tror många gånger att ett hundmöte är över så fort den andra hunden har passerat. Alltså den är liksom i linje med våran ryggtavla nästan, när man verkligen precis passerat. Och då tror vi att okej, nu kan vi liksom pusta ut, allt gick bra. Medan din hund upplever att vadå gick bra, nu har vi dem bakom istället. Nu har jag definitivt ingen koll på den hunden. Och det är inte så att jag kan försvara mig med rumpan. Nu, när den var framför hade jag åtminstone munnen och mina tänder som försvar. Och nu har vi den bakom oss, så att nu känner jag mig ännu mer sårbar och utsatt. Så att jag hade egentligen behövt att du ökade beredskapen och närvaron ännu mer än mindre. Och då blir det också så här en glitch i vår kommunikation, där vi utgår ifrån att hunden behöver någonting annat än vad den gör. För att i vårat perspektiv så är hundmötet över, när det för våran hund egentligen ökade i svårighetsgrad, läskighetsgrad, press, vad vi nu ska kalla det. Så att håll er närvarande från när ni ser den andra hunden tills den är i alla fall 15 meter bakom er, och kör en tömma bägaren i enlighet med det. Så att ni inte gör det för tidigt eller för tajt inpå. Och sen behöver de där små pauserna inte vara speciellt långa. Det handlar liksom om några sekunder, en halv minut, en minut. Alltså det behöver inte vara så länge, utan det är bara för att hunden ska komma ner i intensitet och komma tillbaka i position vid din sida på ett stadigare plan känslomässigt. Liksom. Och jag tänker på det här med disciplin under promenaderna, som jag ofta pratar om och som jag förespråkar. Jag anser att en strukturerad promenad gör att hunden känner sig tryggare. Därför att det blir tydligare att den ska följa. Det blir tydligare att du leder. Och i att du leder ingår i att det är du som står för skyddet. Och du som står för instruktionerna. Vilket är ganska praktiskt. Med tanke på att det är vi som har koll på vad som gäller i samhället. Och inte hunden. Så absolut, struktur alla dagar i veckan. Det är bara det att disciplin har liksom fått. Och det är ju disciplin som krävs då. När man har en strukturerad promenad så krävs det att både människan och hunden tillämpar någon form av disciplin. För att vi begär ju att hunden inte ska sticka iväg på varje grej den blir intresserad av. Och låta sig distraherad av allt möjligt. För att den är dålig på multitaska som många av oss. Så att om den ska låta sig distraheras av något annat och bry sig om något annat. Så sjunker följsamheten, alltså lyhördheten till vad vi gör och vad vi behöver och vad vi vill och så vidare. Sjunker för att jag kan liksom inte dels ha 100 koll på dig och samtidigt intressera mig för något nytt här nu. Utan det blir lite antingen eller. Och det är därför jag vill kunna välja när vi stannar och när vi tar ut svängen för att utforska andra saker. För att då kan jag välja en plats där det lämpar sig som bäst. Där vi inte står mitt i skottlinjen vad det gäller liksom hundmöten och så vidare, så att vi inte blir överrumplade eller överraskade av en hund som kommer upp bakom eller en hund som kommer framifrån alldeles för tätt inpå och så vidare. Så det är klart att det krävs en viss form av disciplin för att hunden ska välja att ignorera sånt som pockar på uppmärksamheten till förmån för att fortsätta följa. Och då måste vi också tillämpa självdisciplin. För att vi har lätt att falla för frestelsen gällande allt som är kul för stunden och inte hålla ögat på ett långsiktigare perspektiv för att det är roligt här och nu. Så att även om jag vet att struktur gagnar oss som ekipage och gagnar min hund som individ, så det ser så roligt ut, det är klart du får gå iväg. Och så liksom tillämpar inte vi någon disciplin, eller vi har ingen självdisciplin när det gäller våra egna känslor, så att vi förväntar oss att våra hundar ska vara liksom lugna och coola, stabila i alla lägen när vi inte är det själva och så vidare. Så det är klart att det behövs någon form av disciplin, men det tråkiga är att disciplin till och med enligt sin definition i vissa ordlistor sammankopplas med en bestraffning. Så att jag har läst en definition av disciplin som säger att disciplin är att lyda regler. Och att man gör det eller har lärt sig det genom att man blir bestraffad för att man inte har gjort det. Och det där tror jag den negativa associationen kommer ifrån. Därför att disciplin från början egentligen kommer från det latinska ordet för att lära. Och det är därför disciple på engelska betyder elev. Så att disciplin för mig innebär att vi har någonting att lära. Och att vi alla är disciples i det sammanhanget. Vi lär oss att ha disciplin. Och disciplin för mig är någonting superpositivt. Det är det som lär mig att vara fokuserad, engagerad, göra mitt bästa, anstränga mig, liksom bli duktigare på det jag gör, bli bättre på det jag gör, bli tydligare, utföra en mental gymnastik lite grann. Och utan disciplin, om vi bara skulle falla för alla frestelser hela tiden, ni kan ju föreställa er kaoset både inom sig själv och på utsidan, hela vägen ut i vårt samhälle, om vi inte hade någon form av disciplin. Så att för mig är disciplin i grunden i allra högsta grad någonting som är superpositivt, men det används i så negativa sammanhang. Så att jag vill bara säga det, för att när jag använder ordet disciplin så är det min positiva version som jag utgår ifrån. Och när andra argumenterar mot det så märker jag att de utgår ifrån sin negativa version. Och då pratar vi egentligen om två olika saker och då blir det svårt att landa i någon slags kontenta eller konsensus liksom mellan oss. Vi har två parallella diskussioner samtidigt och så blir allting bara missförstånd och så fel. Så därför vill jag bara förtydliga hur jag använder det ordet. Men det är också så att jag tänker att vi kan inte bara tillämpa disciplin och ställa krav. Och när vi använder oss av bestraffning, dela ut negativa konsekvenser utan att titta på grundorsaken. Det där är liksom regel nummer ett för mig. Varför gör hunden som det gör? Det vet ni som har följt mig ett tag att det är så för mig. Så att det är därför jag säger att man ska inte bara... Därför hoppar inte jag in i det här med bägaren och säger... Ja, och så ska ni gå... När hunden börjar bli känslosam så... Eller 3 hundmöten in så gå åt sidan liksom. För det är inte så enkelt. Jag vill förklara för er varför det behövs. Och det är för att känslorna blir för många och för intensiva. Och det börjar bli kortslutning. Bägaren börjar helt enkelt bli full och hunden måste avreagera sig. Det är viktigt att förstå det. För då kan man inte, då blir man bättre på att justera den här intensiteten. För jag förstår sammanhanget bakom. Och då har jag mycket lättare för att se när jag behövs. Till vad och hur och varför liksom. Och jag råkade snubbla över en krönika då, tror jag det var. Som innehöll en massa bra forskning. Eller massa intressant forskning. Bra eller dålig spelar ingen roll. Det var intressant forskning. Som handlar om just det här fast i små barn. I barn som är 2-4 år. Jag vet inte vad vi kallar för. Eller vad man på engelska kallar för en toddler. Och då beskrev de att när barn får såna här tantrums, alltså såna här känsloutbrott, så beror det på samma sak som för hunden, samma sak som jag har beskrivit för er här nu, att de är inte mognadsmässigt utrustade för att kunna hantera känslorna de får eller uttrycka sig på ett verbalt sätt. När de känner allt som de gör. Och då blir det också kortslutning och så blir det ett tantrum. Och då hjälper det inte att tillämpa traditionell disciplin som skulle kunna vara att man till exempel bestraffar ungen för att han kastar sig ner på marken och skriker. Utan man måste förstå var det kommer ifrån rent psykologiskt sett och hjälpa barnet kanalisera de känslorna i stunden. Och det kan vara så enkelt som att bara hålla det närvarande. Håll i barnet, hjälp barnet att sätta ord på det, som till exempel, ja men blev du ledsen nu, eller du verkar ledsen nu när pappa gick till jobbet, eller ja, ni förstår tanken. Att man inte går in där och säger, nu är du tyst annars så får du inte äta sen. Jag vet inte hur folk nu gör, vad folk nu säger, men ni fattar poängen. Och det är jag helt med på. Det är exakt så jag känner för hunden också. Att det hjälper liksom inte att hoppa in där och rycka till i kopplet. För att hunden behöver tömma sina bägare. För den känner sig överhuvudtaget inte hjälpt i det läget. Och den behöver se dig som en individ i dens liv. Som den kan lita på för hjälp och vägledning och skydd. Och det är inte alls det den känner i det läget om man bara hoppar in och säger att så där gör man inte. För då har man inte utgått ifrån vad det är som orsakar den responsen från början. Och det finns heller inga svar på hur man istället ska göra. Och man har sett med barn att när de exponeras för hög press, hög stress hela tiden, så får de en väldigt utvecklad fight eller flight, alltså attack eller flykt respons. För att de har lärt sig sedan tidigt att det finns ett behov av det. Du behöver ha nära till den instinkten för att det har funnits ett behov av det. Tack vare den här stressen och pressen. Och om man jämför det med barn som växer upp där det är lägre stress och press, så ser man att de är mer tillitsfulla och har lättare för att inte blir så intensiva i sin respons som i det här attack och flykt. För de har inte lärt sig att det behovet finns. Och jag är helt med så långt också. Det är bara det att om man bara hade satsat på det ena eller det andra, så tror jag inte att det blir bra vad man än satsar på. Därför att om jag inte lär mitt barn i det här fallet om flykt och försvar, då kan det barnet, eller kommer det barnet, garanterat, att jag hade kunnat sätta min högra på det, vem det än gäller, då kommer det barnet få svårt att hantera många situationer som är oundvikliga, hur mycket jag som förälder än önskade att de inte skulle uppstå. Jag behöver inte gå så långt som att jag fostrar mitt barn i den känslan, så att den upplever att den alltid måste vara i flykt- eller försvarsmode. Men jag vill heller inte att det ska vara så främmande responser för hen, att den har så långt till det att den blir helt handlingsförlamad eller ångestladdad om det behövs och det inte finns tillgängligt. Så att jag tror på en balans mellan de två. Jag tror alltid på en balans mellan allting. Det är lite det som är mitt svar på saker och ting. Att det är sällan jag tycker att någonting är rakt av bra eller rakt av dåligt. Utan jag tycker att en balans av olika sidor är det bästa. För att alla har kommit fram till sin slutsats av en anledning. Alla har erfarenheter som har gjort att de har kommit fram till de här olika slutsatserna. Så det är svårt att säga att man har rakt av fel. Men man kanske inte har med sig hela bredden, hela spektrat av erfarenheter för att kunna säga att min väg är den enda rätta. Och därför tänker jag att en balans borde rimligtvis vara den sundaste, mest stabila och pålitliga vägen att gå. Så att jag hade inte velat, om jag ska översätta detta i hundtermer, så hade jag inte velat fostra min hund i en miljö full av stress och press. Så att det enda den gör är att befinna sig i flykt- eller attack-mode, flykt- eller försvars-mode. Dels för att jag inte vill att den ska ha den eskalerade eller den höga intensiteten inom sig hela tiden. För det får olika typer av konsekvenser, faktiskt både fysiskt, emotionellt och psykologiskt. Så beteendemässigt också. Men det behöver inte heller vara så. Vi lever nu under så pass bekväma premisser att det inte är nödvändigt. Och jag har faktiskt ett tema som jag hade tänkt göra ett poddavsnitt av nästa gång, som är relaterat till detta, för att man ska förstå hur det kan bli och hur det kan vara och hur man ska hantera en hund som är i konstant försvars- eller flyktmode, eller åtminstone har väldigt nära till hands till de två, för det finns stora, stora hundgrupper som har det nämligen. Men det får bli ett annat poddavsnitt. Men jag vill heller inte att min hund är så godtrogen, så tillitsfull, att den är så godtrogen att den är på väg att valsa in i vilken situation som helst, och att den har så långt till flykt och försvar att den inte kan konflikthantera, till exempel. Att den inte vet när det är dags att gå undan eller dags att inte närma sig alls. Att den inte har koll på när det är rätt att stå upp för sig själv och när det är bättre att gå undan, och så vidare och så vidare och så vidare. Så att jag hoppas ni förstår vad jag menar där. Så att jag tror att poängen med den krönikan jag läste var att rata disciplin rakt av. Och där man egentligen promotade att man skulle fostra barn genom, vad ska man säga, en pedagogisk förståelse och empati och stresslös miljö rakt igenom. Och för mig är det bara så här att jag kanske är ett laboratorie att det går att göra det. Men i verkliga världen så lever du inte många dagar innan du blir utsatt för någon slags stress och press. För en hund kan det vara så enkelt som att när den är valp att någon plockar upp den, och när den inte vill, eller den får på sig ett koppel och den inte vill ha på sig koppel. Alltså,
Och det är först när den kommer i kontakt med oss människor. Och den har garanterat blivit utsatt för stress och press enbart med sin mamma redan innan det. Så att vi kan inte, hur mycket vi än vill, leva ett liv utan stress och press ändå. Och då föredrar jag att man är utrustad för att hantera det. Och jag tror inte på att man blir bäst utrustad för att hantera det om man är i det konstant. Men jag tror heller inte att man är bäst utrustad för det om man aldrig är i det. Så att en balans, helt klart. Och det är därför ni kommer att se mig exponera hundar för både stress och press i rimliga, på rimliga nivåer. För att lära dem att hantera den känslan. Och då handlar det oftast om hundar som redan hanterar det dåligt och behöver lära sig att hantera det bra eller bättre. Men jag hade gjort samma sak även om det var en helt så kallad oförstörd valp. Så hade jag inte velat att den inte skulle veta vad stress är. Förrän det slår oss som en örfil i ansiktet längre fram i livet. När jag är helt oförberedd och hunden framförallt är helt oförberedd. Utan de vill ju att den ska kunna identifiera vad det är för någonting. Och redan ha en strategi, en inledd strategi för hur det ska hanteras. Så att jag tänker helt enkelt balans i allt oavsett vad det gäller. Men det som jag tyckte var så värdefullt i den krönikan var just, och jag tyckte det var så intressant också, att det var så likt så som jag resonerar när det gäller hundarna. Att för det första måste man vara jättenoggrann med att titta på grundorsaken. Alltid titta på grundorsaken. Och många gånger så vet vi inte vad som initierade det från början. För att idag så tar man emot så många omplaceringshundar att man kan inte spåra triggen tillbaka till originalkällan. Det finns ingen som kan berätta för oss exakt vad den här hunden har blivit utsatt för. Men jag kan titta på vad som kan underhålla den responsen idag. För väldigt många gånger så har folk haft sina omplaceringshundar under tillräckligt lång tid för att man inte längre kan skylla på en trigger. Och åtminstone inte i den utsträckningen som man gör. Utan då hittar man betydligt tydligare faktorer i dagsläget som snarare underhåller vad triggern en gång orsakade än att triggern i sig ska vara problemet i dagsläget. Men alltid försöka hitta grundorsaken. Absolut. Jag tror på det. Det finns jättemånga så kallade hundexperter som tycker att orsaken inte spelar någon roll alls. Utan vad som spelar roll är enbart vad vi har här och nu. Jag förstår helt och håller tanken. Men jag tror att om man inte tittar på vad som orsakar det så är det inte säkert att man blir av med den källan. För att man vet ju inte ens vad den är innan man undersöker det. Och gå och stoppa outleten, alltså gå och försöka, oavsett hur man gör det, oavsett om man försöker göra det via en bestraffning, via avledning, hur man än försöker göra det, om man bara satsar på att symptombehandla och sätta P för hundens uttrycksform, men inte vad som gör att hunden känner behovet av att uttrycka sig, då är det bara en tidsfråga innan det ploppar upp någon annanstans, och kanske till och med i en annan form. Jag vet ju hundar som jag har själv varit med om det, som ni vet om ni har lyssnat på alla poddavsnitt. Men jag har själv varit i den situationen att jag hade en hund som, som det inte var naturligt för att bli. Han var i och för sig reaktiv men inte så intensivt som många hundar kan vara. Och han blev istället fysiskt sjuk för att det var närmare hans, till hans för honom. Och han hade inget sätt att slippa undan grundorsaken, vilket var sättet jag hade honom på. Den energin jag projicerar hela tiden. Så att väldigt många hundar blir faktiskt fysiskt påverkade av stressen de är med om. Inte alltid beteendemässigt. Och andra blir bara beteendemässigt men inte alls fysiskt. Och en tredje grupp blir hela jäkla raddan liksom. Det där är individuellt och beror på vad de har för genetisk makeup eller genetiska förutsättningar från början. Förutsättningar i sitt temperament, förutsättningar i tidig exponering och så vidare. Så att tömma bägaren definitivt. Jag skulle säga att sammanfattningsvis så bör vi reglera våra hundars intensitet genom att ge dem outlets för den som vi är med och avgör när de ska ske. Och det gör vi genom att ha koll på deras signaler så att vi kan se när det börjar bli dags. Eller vi behöver inte ens alltid se när det börjar bli dags, om vi vet att hunden har lyckats behärska sig i svåra situationer. Så fort det blir lämpligt, ge den en outlet för den emotionella energin den har samlat på sig i sin bägare efter det, eller tack vare det. För då slipper du hamna i en situation där hunden inte har något val än att bara spy ur sig den energin, och det blir ofta i form av ett utfall. Och de utfallen kan bli så kraftfulla att många hundar omriktar, så att de kan bita ifrån till den som håller i kopplet och så vidare. Att man också har koll på, som sagt, när det blir lämpligt att låta hunden tömma bägaren, så att man inte gör det precis när hunden har, den andra hunden har gått förbi, utan man väntar allt från 5 till, ja, hur många meter det nu än behövs, men oftast 15 plus. Vad mer ska vi tänka på? Klassiska avreaktionssignaler är att ruska på sig är väl den vanligaste när de får den möjligheten. Slå en drill, kissa lite, också väldigt vanligt. Gå och strosa, nosen i backen, byta ut vissa intryck mot andra intryck för att dämpa sin intensitet igen. Hundar är experter på att reglera det här själva. Det är bara det att när de sitter fast i oss så får de inte den möjligheten. Och då blir det kaka på kaka och sen explosion. Det är därför man inte ser lösgående hundar reagera på samma sätt. Och då menar inte jag lösgående hundar i Sverige tyvärr många gånger. Fast även här naturligtvis. Men jag tänker mer på länder där det är vanligt att hundar går lösa. Det tillhör mer normen att hundar går lösa. För då är alla hundar, eller de allra flesta i alla fall, vana vid det. Och det är ingen som reagerar negativt på det. Medan här är vi ofta fientligt inställda till lösgående hundar. Och då hjälper det liksom inte att den lösa hunden är duktig på det när alla omkring är negativa och blir spända och nervösa av det. Så att jag tänker framförallt på det man är van vid det. Ja, så tänker jag. Och att man utgår från att en balans är det som är sundast, naturligast och faktiskt ger bäst resultat i slutändan. Så var inte rädda alls för att er hund blir exponerad för stress eller press. Men det ska naturligtvis vara i rimliga mängder. Och det ska ju finnas en plan, det ska finnas en strategi, det ska finnas en tanke bakom. Poängen ska inte vara att hunden bara blir utsatt för en massa press och stress hela tiden. Och så tror man att amen, det är så han lär sig att det blir bra. Det måste finnas en strategi för hur hunden ska hantera de känslorna som uppstår i det. Och det, svårighetsgraden ska definitivt vara anpassad till vad hunden klarar av och vad du klarar av att leda hunden igenom. Men jag tror heller inte på att sky stress och press som pesten. Framför allt för att det är helt omöjligt. Det är helt omöjligt. Det spelar ingen roll vem du är, vem din hund är, vart du bor, vad du gör. Det är helt omöjligt att undvika stress och press ett helt liv. Ofta typ en hel dag. Så det är bättre, tycker jag, att man lär sin hund att identifiera de känslorna för att de har varit med om dem. Men också att man har en strategi för hur de ska ta sig igenom dem. Många gånger går det att skapa lite space i ett hundmöte, så absolut, kör på det, herregud. De flesta hundarna vill inte mötas supertätt. Och andra hundar som vill mötas supertätt vill det för att de vill gå fram och ta kontakt väldigt intensivt. Och det brukar inte den andra hunden vara intresserad av. Och även om den hade varit det, så är det precis så det lätt blir konflikt. Så att det är ingenting man vill i vilket fall som helst. Och då kan man förmedla att det inte är vad som ska ske om man skapar lite space. Men det är inte alltid det går, och det är därför det behövs en strategi för alla möjliga situationer. Och ett tänk bakom det. Och mitt tänk är då att ibland blir det svårt, ibland känns det svårt. Och då hjälper jag dig och då tänker jag så här, då gör vi så här. Och så ger jag hunden en bättre outlet och så kan vi fortsätta med en mer tömd bägare som är lättare att flytta från A till B. Om ni förstår vad jag menar. Nu ska vi se om det var något annat jag hade i åtanke gällande det. Nej, det var faktiskt det jag tänkte på. Som jag skrev upp några stödord här någonstans. Nej. Det var bara det. Jag tänker också så här, i och för sig slår det mig nu, att folk tycker att det är så pinsamt när deras hund blir reaktiv. Skam är vad som är ofta vad som gör det 1000 gånger svårare att hantera för oss människor. För att vi skäms så mycket för att bli dömda och vad folk ska tycka och säga och tänka och så vidare. Tyvärr. Och det är så här, jag är ju den första att säga att vi påverkar våra hundar i allra högsta grad. Och att jag lär mig väldigt mycket om en människa när jag tittar på deras hund. Och det säger jag inte med en, alltså med den dömande inställningen att det finns någonting som är att typ, men jag är bättre än dig och så vidare. Absolut inte så, utan det är bara att konstatera fakta. Väldigt svårt för mig att köpa att du är den lugnaste människan i stan när din hund är hyperaktiv till exempel, eller supernervös eller jätteängslig, vad det nu kan vara. Däremot kan jag köpa att du har lärt dig hur du ska vara sansad, men sansad och lugn är inte samma sak. Men när det gäller de här tumma bägaren utfallen så har det ingenting med oss att göra. Och det är en ganska viktig detalj, för att när vi tänker så här, men gud, nu reflekterar han mig här på gatan och då kan verkligen alla människor se vilken dålig hundägare jag är när min hund går och reagerar på det här sättet. Så tycker jag att det hjälper folk att avdramatisera hela den situationen om man tar fasta på att det är inte en reflektion av mig. Det här är en reflektion av att hunden behöver släppa ut sina känslor. Och visserligen en reflektion av att jag missade att göra det på ett bättre sätt. Men inte av mig som person. Det är skillnad på utfall och utfall. Vi ska inte gå in på det nu, för att det är verkligen överkurs och blir jättesvårt för mig att prata om så här utan att kunna visa eller typ ha 10 minuter kvar innan avsnittet är slut. Men det är skillnad på utfall och utfall. De här tömma bägaren utfallen är inte en reflektion av vår energi, utan det är en reflektion av vad hunden har inom sig som måste ut och som vi uppenbarligen inte har hjälpt dem ut med på ett annat sätt. Men som sagt, det är inte alltid det går, så att man behöver inte slå ihjäl sig själv för det, utan det är inte alltid det går. Och då är det inte värre än att hunden, för att ofta är de där utfallen ganska halvhjärtade. De blir det åtminstone så fort du tar bort din egen dramatik och så ser du att oj, det var inte så mycket. Det är ofta så här en snabb reaktion som du ganska lätt kan liksom avbryta och sansa igen, för att hunden behövde bara skvalpa ut lite kaffe ur sin bägare och sen var det bra med det. Så ett tips är också att hantera det så odramatiskt det bara går. Det hjälper inte att man går och grälar, tvivlar på att det är någon annan som tittar på som kommer tycka att du är bättre hundägare för att du går och grälar. Du räddar liksom ingenting i den situationen för att du gör det. Snarare skälper. Så ta det för vad det är bara. När man missar och det blir ett utfall, det är bara att anteckna, registrera lite snyggt inne på hjärnkontoret att fasen, jag missade den gången. Eller jag visste att det skulle hända, men jag hade inga möjligheter än att låta det ske. Och sen så sansar vi oss och så gick vi vidare med våra liv. Det var inte värre än så liksom. Och hunden kan skatta sig lyckligt lottad för att den råkar tillhöra en människa som överhuvudtaget tänker så långt. Och bryr sig så mycket och anstränger sig så mycket. För det är alldeles för få hundar förunnat tyvärr.
Så att om något så kan man gå rakryggad och känna sig stolt över att ja, min hund fick ett bägarutfall där. Men jag hann inte för att jag är inte Superman eller Superwoman. Eller det gick inte för att omständigheterna såg ut som de gör, så var det inte mer med det. Och min hund är ingen robot. Så att nu blev det så den här gången. Och så behöver det inte vara så mycket mer dramatiskt än så. Testa det. Jag har ett utfall. Ni ser ju vad jag är mentalt. Jag har ett avsnitt som jag vill göra, som jag nämnde tidigare, som har lite kopplingar till flykt och försvar, responsen och så vidare, som gäller en specifik hundgrupp som jag hade tänkt att prata om. Så får vi se när det kommer. Jag vill inte bestämma några dagar, det har jag bestämt mig nu, för jag är dålig på det. Så vi får väl se. Men då vet ni vad som väntar i alla fall. Jag hoppas att ni vill lyssna på det också. Okej, gott folk. Tack för den här gången. Hoppas att det gav er någonting. Lycka till med att testa detta. Sätta er in i det. Försöka förstå det bättre. Var inte rädda för att pröva er fram. Det är lättare att dra olika slutsatser då. Eller landa tryggare i vad man sysslar med. Och skapa ett mönster och en strategi som man vill ha. Kontra en som man upplever är slumpmässig eller ofrivillig. Så får ni ha det så bra allihop. Ha en trevlig kväll, natt, morgon, lunch, middag. När ni nu än lyssnar på det här. Så hörs och ses vi. Toodaloo och mot balans.